Bara några ord om min väg till kristen tro. Jag ska försöka undvika att bli lång på det avsnittet, men jag är ombedd att säga någonting ändå. Och jag är uppvuxen i ett normalt kristet hem på 40- och 50-talet. Vi gick i söndagsskolan. I folkskolan så hade vi morgonbön varje dag och undervisning i kristendom varje dag. Och kristendom var det ingenting annat. Det var självklart att man skulle bli konfirmerad. Och sedan när jag kom upp i gymnasiet fortsatte det att vara morgonbön i latinläroverket för gossar, deras aula. Ungefär 1000 personer kom in varje dag. Och det var fortfarande ganska naturligt att vara kristen. Man blev inte nedspottad eller så. Jag säger alltså inte att allting var perfekt i detta långt därifrån. Men för mig betyder det väldigt mycket, nämligen att Bibeln blev min första riktiga bok. Och den första riktiga boken, den fick jag av min mamma som inte för så länge sedan dog, 100 år gammal. Den hette Den underbara trädgården. Och den var grön och hade 26 korta berättelser ur Gamla testamentet. Och det hade modern skrivit på första sidan till mors lille Göran 1950. Timors lille Göran, hon tyckte det var det lämpligaste man kunde ge till en femåring i Gamla testamentet. Ja, ni vet. Och jag var då 5 år gammal. I 15-20-årsåldern så hade jag många stora intressen. Vart och ett av dem skulle kunna bli mitt liv. Den ena var musik, jag var musiker. Den andra var sport, jag var sportsman. Jag var den yngsta i Svenska ungdomslandslaget i friidrott. Det var teater och det var litteratur. Inom alla de där områdena hade jag någon särskild begåvning. Och jag har aldrig riktigt begripit det. En sak vet jag dock, jag hade inte gjort ett dugg för att få den begåvningen. Den dröjde ju många år innan jag förstod att det hette någonting som heter Helige Ande och Gud och Jesus och sådär som kunde ta åt sig äran för detta mycket mer än vad jag kunde. Men så var det här med mitt yrkesval. Och jag tänkte redan i den åldern att jag kanske skulle bli präst. Jag gick då i en högkyrklig församling i Malmö där man hade mycket så här kalotter och svängde med olika rörelser, med olika saker, rökelse heter det, och stora tecken. Och i den miljön frågade jag min präst, cirka 20 år gammal: hur gör man för att bli präst? Jag var visserligen kär i hans dotter. Så att, jag menar, men ändå, frågan var alldeles rätt. Därför att den kunde vara seriös. Därför att jag funderade då på att bli präst eller pastor. Men det blev jag inte. Och det här, Bengt och Anders, så kommer ni in i historien. Jag blev kommunist. Jag blev inte kommunister. Jag blev kommunist. Inte tack vare Anders och Bengt, utan trots dem. Och vi gjorde militärtjänst på samma ställe. Där man väck kalsonger och lade dem i ordning och sådant. Vapenfri tjänst heter det. Ja, de gjorde vapenfri tjänst därför att de var därför att de var fromma pojkar som inte ville ut och slåss. Jag gjorde vapenfri tjänst därför att jag hade just blivit kommunist och jag skulle liksom vara med och välta hela den kapitalistiska världen över ända under den tiden jag var tillsammans med dessa två fromlisar. Dag ut och dag in. Käftande som allt möjligt, och jag har lärt och sagt hemska saker. Men det gick ju över. Och jag har alltid tänkt att en del av förtjänsten av detta, det lär på dessa två. Jag blev alltså kommunist och detta var i 67-68-rörelsen. Det var den extrema, ultraröda studentrörelsen. Den var extremt leninistisk, extremt stalinistisk, extremt maoistisk. Och den var extremt ateistisk. Och jag tog till mig det där väldigt mycket. Dock inte helt och hållet, men väldigt mycket. Och jag lämnade Svenska kyrkan 22 år gammal. 1967. Och gick ut och drömde igen dörren och skrev en skrivelse till kyrkoherden. Gud finns inte. Jesus är ett påhitt. Helige ande, det är bara trams. Och nu går jag. Adjö. Det är för evigt. Sen gick jag ut och så gick jag ner till vårt militära förband och började umgänget. Det var i den sinnesstämningen jag mötte Jesus i form av två kristna ungdomar min egen ålder. Och vad som hände då med mig, det var att jag hade ju tidigare, jag ville ju bli präst ju. Jag hade varit vän till kyrkan, jag hade varit vän till Bibeln, vän till kyrkobilderna, allt detta. Jag hade varit tillvänd. Och det som hände när jag lämnade, det var ju att jag vände ryggen åt allt det där som jag tidigare hade haft inför ögonen. Och i det ögonblicket blev jag bortvänd. Från att vara tillvänd till att bli bortvänd. Och sedan stannade jag där ute åren 1967 till 1990. Det vill säga 23 år, det är en lång tid av en människas liv. I synnerhet av en ung människas liv. Jag lämnade dock den kommunistiska rörelsen väldigt tidigt, rätt snabbt. Och det skedde vid ungefär samma tid som jag fick min första barn och jag fick mitt första jobb som var att vara journalist. Så jag blev journalist och lämnade kommunismen och sa snabbt och resolut adjö till den. Och har aldrig sedan dess haft några sådana tankar. Och jag blev reporter. Och jag blev en väldigt, väldigt duktig reporter. Jag jobbade framförallt inom man kan säga ekonomi. Men också inom politik och gangsters. Ekonomisk brottslighet, det var en av de här sakerna som jag fastnade för. Och jag var, som jag sa, duktig på det. Jag var så pass duktig så att jag fick Stora journalistpriset, som är den finaste utmärkelsen svensk journalist kan få. Och i början jobbade jag i tidningar för Aftonbladet, för Svenska Dagbladet. Så småningom blev det TV och där blev jag tillsammans med Jan Guillou i ett stort undersökande journalistprogram som heter Rekordmagasinet i TV2 som på den tiden brukade kallas den röda kanalen. Alla var rödingar. Ja. En och annan nickar här. Alla var rödingar. Och så småningom så kom jag och fick mitt eget program 1990 som heter Som jag skytte. Och det gick sedan i 9 år. Programmet Skytte, det var ett mycket seriöst program. Det var inget flams, det var inget trams. Det var jag som satt och samtalade i viktiga frågor med en person på den andra sidan bordet. Och man sa att det är omöjligt. Så kan man inte göra tv. Ingen kommer att vilja se det. Ändå så blev det här programmet som var en timme långt, en gäst som regel. Vi hade aldrig under 1 miljon tittare under de 9 åren. Det gick alltid mindre än 1 miljon. Som mest 2,9 miljoner och det pågick i 9 år. Under de 9 åren, jag var ju en ganska normal och vanlig grabb från Sigtunagatan i Malmö. En liten 2, inget märkvärt alls i den vägen. Men när jag kom in i den rollen som förändrade, det påverkade mig. Naturligtvis. Man kan inte gå in i en sådan roll utan att bli påverkad. Tänk på det vi kan läsa i dagstidningarna varenda dag nu. Var och varannan programledare som tror att de är Gud eller djävulen själv och kan liksom hantera människor precis hur som helst. Det är den världen jag har levt i. Men som jag inte blev en del i. Gud skulle lov och tack. Men det är klart att det påverkade mig. Och jag brukar säga att det gödde mina dåliga sidor. Därför varje dag så gjorde ju media intervjuer med mig. Kändiskapet var enormt. Vi hade det första året bara 2 kanaler på tv i det här landet. Det innebär ju att man, om man satt som programledare i ett sådant program, så satt ju hela svenska folket och tittade på en i princip. Det fanns ju inga gränser för det som kallas kändiskap. Uppmärksamhet. Och allt ljus på mig. Och det gjorde mina dåliga sidor. De var många. Bland annat då självupptagenhet, jagiskhet, självbespegling. Jag hade ju allt. Jag hade ett drömjobb. Fantastiskt drömjobb. Jag var känd inför hela svenska folket. Jag tjänade inte så bra som man gör nu, men jag tjänade bra på det. Förutom på alla extra knäck, det här gav upphov till där man kunde tjäna riktigt bra. Alla visste vem man var. Men allt detta påverkade mig negativt. Bland annat så att jag upptäckte att jag kunde inte längre vara tacksam. Jag kunde inte vara tacksam, jag kunde inte säga tack. Och jag funderade på vad det kunde vara. Och så småningom kom jag fram till vad det var. Att en riktigt självupptagen människa kan ju inte tacka. Vem ska man tacka för sina framgångar och etc. Sig själv. Tack Herre för att du är så bra och duktig. Det går inte. Och det blir liksom så alldeles självklart att man inte är tacksam. Det man tror på, det är att man själv skapar allting. Alla framgångar skapar jag själv. Det är jag som är så fantastiskt bra. Och det innebär att om man till exempel får ett pris som Stora journalistpriset som jag fick, som jag sa, det finaste en journalist kan få. Inte ens då kunde jag vara tacksam. Vem skulle annars få det? Vem skulle annars få det? Ni anar vidden av självgodhet, jagiskhet, självbespegling. I den situationen så inträffar en händelser som kommer att påverka mitt liv. Jag befann mig under stark psykisk press. Situationen var den att jag hade just börjat arbeta med det här egna programmet, Skytte. Jag var överflyglad av att vara i blickpunkten hela tiden för alla medier. Dessutom hade jag blivit frånskild. Dessutom så såg det ut på det sättet att jag hade blivit ensamstående pappa. Och det fanns ju inte på den tiden. Jag var en av landets första ensamstående pappa. Och man visste inte hur man gjorde. Jag menar, min egen far hade aldrig hållit en baby upp. Så det var upp och ner. Var ju upp och ner på en sin liten krabat. Han hade många förtjänster, var en underbar människa, men han visste ingenting om hur det var att vara pappa till liten. Men jag skulle vara det. Det var också ett tryck. Och så är det där med Jan Guillou. Vi hade ju arbetat tillsammans och vi hade blivit ovänner. Han som hade varit min vän hade blivit min ovän. Så har det väl förblivit med det. I den sinnesstämningen körde jag en morgon ut till TV-huset för att spela in ett program. Det var i januari. Och januari i Malmö, det är inte att leka med, som ni säkert vet. Det är regn, snö, yra, rödblöt, snö. Det kan inte bli värre än så. Och bilen stannade plötsligt. Jag kan inte säga att jag stannade bilen. För jag har inte en känsla av att jag stannade bilen. Utan bilen stannade sig själv. Och det var utanför en kyrka. Och jag klev in. Och den kyrkan var stor och mörk och mycket, mycket vacker. Och det var inte en enda människa där inne. Och så var det mörkt. Och så hängde Jesus Kristus där. Ovanför altaret. Och var svagt, dunkelt belyst. Och jag fick mer och mer övertygelsen att Jesus var där. Tillsammans med mig. Och jag knäppte då händerna och bad. Som Luther har lärt oss att vi ska be kort. Herre vet hur det är ändå. Ska vi kort. Så jag bara, gode Gud, hjälp mig. Amen. Och då förstod jag inte riktigt vad som hade hänt. Men jag förstod ju så småningom att jag hade bett till den Gud jag hade avskaffat. Jag hade sagt ett tack till den som hade hjälpt mig. Jag hade bett om hjälp till den som jag hade avskedat. Och först så småningom så började jag tro att detta var början på min omvändelse. Det tog tid innan jag accepterade fullt ut, men det kom. Detta hände i januari 1990 och det är alltså för 27 år sedan. Återigen ett människoliv. Den här omvändelsen, min omvändelse, den blev i vissa avseenden mycket offentlig. Man kan inte, det var ju så att jag var ju programledare i den tidens största samtalsprogram. Och jag höll på att bli kristen. Och då ville jag ha kristna gäster i mitt program. Och jag gick upp till TV-ledningen och sa jag vill ha kristna gäster i mitt program. Absolut otänkbart, sa TV-ledningen. Varför det? Det är ingen människa som vill se på sådana program. Alltså, hur vet ni det? Det har inte varit en kristen bekännande människa på 10 år i TV. Nej, det är ändå ingen som vill se sånt. Ja, men då tog jag till sista medlet. Jag är inte anställd här. Vid den tiden fanns det två personer som inte var anställda. Det var jag och Gio. Vi hade egna företag. Vi var de första som hade anlitat som företag. Så jag plockade upp mitt kontrakt och sa, här är mitt kontrakt. Det är min firma, mitt aktiebolag som är anlitad av er. Och det är jag som har rättigheten att se till att programmet blir som det ska bli. Så det är jag som väljer vilka gäster som ska komma. Och nu säger jag, vi ska ha kristna gäster. Också, så länge jag är programledare. Har du tänkt på någon särskild, sa ledningen. Ja, sa jag. Det hade jag inte, det var lögn. Ja, sa jag. Och så sa jag det, Ulf Ekman. Och det var som det värsta som fanns i Sverige vid den tiden. Ulf Ekman. Jag trodde de skulle svimma. Allihopa. Så Ulf Ekman var en predikant. Mycket, mycket stor predikant. Och det kom mycket, mycket folk. Och det var mycket annorlunda än vad det var på många andra ställen. Nu går det. Han var ju den värsta spottkoppen som fanns i Sverige då. Ingenting var vidigare än Ulf Ekman. En riktig, riktig spottkopp. Och journalisterna, de flockades ju för att oavbrutet skandalisera honom. Och jag hade ju inte den ambitionen, inte minsta. För jag vill ju prata med honom. Jag har alltid varit sån. Alltså, jag vill ställa frågor, jag vill prata, jag vill försöka förstå. Även med Ulf Ekman. Det var en enda ambition. Att ställa mina vanliga frågor. Varför det? Hur då? Kan du berätta lite mer? Konstigare är det inte att vara stjärnjournalist. Det är de frågorna som gäller. Hur är det? Kan du utveckla det lite grann? Varför det? Så de ställde jag till Ulf och uppsatte med händerna knäppta. Så jag var fint, duktigt. Och jag satt där med min röda tandbok som jag just hade fått av någon. Och där jag hade min vana trogen skrivit tecken och pilar och det ena med det andra. Så. Där satt vi och pratade om Jesus, Bibeln, helig ande, Gud. I en timme. I direktsänd television. Vi hade ett bibelstudium. Detta var alltså ett bibelstudium. Som pågick i en timme. Och så kom tittarsiffrorna. 1,6 miljoner såg programmet. 1,3 miljoner såg reprisen två dagar senare. På två dagar hade 2,9 miljoner människor sett ett bibelstudium mellan mig och det värsta som fanns. Har man glömt att säga halleluja i den här kyrkan, då tycker man att säga det. Halleluja, säger man. Och TV-ledningen stod där med lång näsa. Allt de hade sagt var fel. Och därefter så fortsatte jag att gång på gång bjuda in människor med en skarp kristen profil. Inte bara en, utan det var ju många olika som kom ju. Bland annat då K.G. Hammar och Lennart Koskinen och lite så. Och som jag gjorde program med. Och varje gång vi gjorde ett program med en kristen person så steg tittarsiffrorna rakt uppåt. Tittarsiffrorna som redan var skyhöga steg ännu mer uppåt. Och varför, frågade vi oss. Och någon av oss var genial. Jag tror faktiskt det var en tjej som jobbade i redaktionen. Hon var pingstvän. Jag tror faktiskt det var hon som sa det, att det har varit alldeles torrt i det här landet. när det gäller TV. Det har inte funnits någon kristna i TV. Och så kommer vi här och liksom vattnar på alltihopa. Så det är inget konstigt att vi har sådana här jättelika TV-sittare. Jag tyckte trots det att det var konstigt. Men varenda program så ställde jag denna fråga som standardfråga till gästen. Tror du på Gud? Det var ju minst 90 personer, Sveriges elit, statsministrar, IKEA-kamprad, allt, fotbollsmarakter, allt. De fick frågan, tror du på Gud? Den ställde jag om jag visste att de skulle svara ja. Vi är lite luriga. Och om jag visste att svaret skulle bli nej, vilket jag ibland visste, så var jag ointresserad av att höra den diskussionen vidare. Och så höll det på i 9 år. Och vi kom aldrig under 1 miljon tittare, utan det bara ökade och ökade och ökade med tiden. Och där fick TV stå med sin långa länäsa. Och sen blev det under ett tiotal år väldigt vanligt att kristendom förekom. Idag förekommer ju debatt om och åsikter om och kristen tro praktiskt taget varje dag i någon form, alltså i televisionen. Detta blev då början på ett helt nytt liv för mig. Efter 12 år så lämnade jag TV-livet år 2000. Jag var då en bekännande kristen. Jag blev en kristen författare. Jag har sedan dess skrivit 6 stycken kristna böcker. Och en del är bästsäljare. Var är min lilla omvänd bok? Den är inte här. Alltså det är allt från liksom 686 sidor om 1 år med Jesus varje söndag, predikningar av Bo Brander och sedan samtal mellan mig och Bo Brander till en tunn liten bok om omvändelse, min omvändelse. Det är Sveriges mest sålda bok i efterkrigstiden, i kristna bok. Och så där har det varit hela tiden. Det här är med Wilfrid Stinnesen, den stora munken här utanför. Han är numera död, men han satt i ett litet kloster här ute och skulle egentligen vara eremitmunk, men han skrev böcker som översattes till 40 språk över hela världen, och han drog till sig som en magnet folk som kom överallt ifrån, alla möjliga. Där satt jag vid hans fötter i 1,5 år och talade om saker och ting som stod i hans böcker. Vad sa? Nej. Och så var det, och så har det fortsatt. När jag hade börjat skriva de här böckerna så ringde ju de från olika ställen och sa, du kan väl komma och prata om din bok här. Så jag tänkte, det kan jag väl, det kommer att vara 1 eller 2 gånger. Så där sökte ut och började tala om en bok jag hade skrivit. Och sen dess har jag talat till 500 kyrkor. Vi talar om ett tidrymd av 8 år. 500 kyrkor. Och det har varit så här mycket folk nästan alltid. Sammanlagt 150 000 pers. Så 150 000 pers har kommit för att lyssna till utläggningar i olika former om kristen tro. Och jag blev kallad, det stod, skytte har blivit en förkunnare, och jag blev väldigt blyg när jag läste det. Det var alldeles så fint. Jag är morvel fortfarande, kristen morvel, kristen journalist. Här vidtar del 2 av mitt anförande. Redan då jag satt där och bad i den där kyrkan så började jag läsa Bibeln för andra gången i mitt liv. Första gången när jag var pojke, och nu började jag som vuxen bravo-journalist att läsa Bibeln. Jag gjorde då ett gräsligt misstag. Nämligen, jag bestämde mig för att jag skulle läsa Nya testamentet från pärm till pärm. Och så började jag med det, och jag var entusiastisk, jag var glad, jag var vetgirig. Jag skulle äntligen få veta hur Bibeln är. Från pärm till pärm. Och slår därefter upp det första evangeliet, Matteus. Första kapitlet i de första orden i det första kapitlet. Som handlar om Jesus släkttavla. Så här hamnar jag i Jesus släkttavla. Och får läsa. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres och Seras, vilkans mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Amidanab, Amidanab till Nachson, Nachson till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rasha, Boas i Ovet, vars mor var Rut, Ovet till Jishai och Jishai till David, kungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru, Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, etc, etc, etc. Det är det första som står i Bibeln. Och det var ju precis som att köra huvudet i en vägg. Det var oändligt bråksamt att ta sig igenom det här. Alltså, man begrep ju inte ett dugg. Inte ett dugg. Så, alltså, redan här så hade ju min bibelläsning kunnat ta slut med förskräckelse. Men det blev faktiskt inte så. Varför det? Därför att det var då jag påträffade den första stora vägvisaren i mitt kristna liv. Och det var Bo Giertz. Ungefär samtidigt som jag var med om detta, att misslyckas att läsa Bibeln på varje sätt, så presenterades jag för Bo Giertz böcker, förklaringsböcker. Det här är bara en, de är så här många. Där han skriver ingående förklaringar av Bibeln. Bo Giertz var, som många av er vet, biskop, omstridd biskop i Göteborg. Och många har ju räknat honom som landets främste teolog under senare delen av 1900-talet. Och han kunde konsten att vara teolog utan att bli teologistisk. Ni vet, man kan inte läsa teologiska böcker ibland, alltså, därför att man begriper inte ett dugg av vad de säger. Det behöver man inte skämmas för att säga så här. Så även om det är lång tid upp, alltså, när man läser akademisk teologi, så är det kolossalt svårt och ska vara det. Det behandlar ju alltså då teologin som en vetenskap, alltså, så att säga, som man ska ta akademisk ställning till. Och då krävs seriöst forskande i det. Saken är om det stannar därvid. Men det stannar ju inte därmed för den gode Giertz. Han skriver redan i förordet: mitt mål har hela tiden varit att förklara innehållet i Nya testamentet på ett sätt som är lättillgängligt för en lekman utan speciella förkunskaper. Med åren har jag fått en ganska bestämd erfarenhet av hur en förklaring av Bibeln bör vara beskaffad om det ska kunna bli till hjälp för den stora mängden av vanliga bibelläsare. Den bör till att börja med vara kort. Den bör vidare vara lättläst. Uppställs med vanlig bok. Och så skriver han slut. Den måste vara återhållsam när det gäller den vetenskapliga debatten. Du säger, teologen ska fördjupa sig i teologin, men han ska vara återhållsam när det gäller att skriva teologi på teologisk, teologistisk svenska, förklaringsboken. Och sen när jag läste den här, jag slukade den här. Och sedan så köpte jag de andra böckerna och slukade dem. Och så höll jag på i 8 år. Jag läste Bo Giertz i 8 år. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. För mig så blev han då min första stora vägvisare att läsa Bibeln. Och det är inte konstigt. Vägvisare, det är vi, kan vi allihopa vara. Vägvisare. Alltså även en nybörjare är en vägvisare. Även en nybörjare som kommer och som liksom egentligen inte vet mycket. Men han eller hon kan bli en nybörjare. Hur kan bli en vägvisare? Hur kommer det sig? Alla behöver vägvisare, men de är på olika nivåer. Även påven har vägvisare. En del av dem nu levande. Jag känner en av dem. Jag har predikat med honom. Kan inte lära mig så. Men även du som är nybörjare. Den som är nybörjare har ju tagit ett steg från att vara icke-kristen till att bli kristen. Och det steget är i sig en vägvisare. När vederbörande sedan kommer till jobbet och säger jag tänker gå i kyrkan på söndag, så visar han vägen. För alla dem, eller hur? För alla dem som inte tänker sig att gå i kyrkan. Och det är så svårt att klara sig utan vägvisare. Man kan inte göra det. Varför? Därför att Bibeln är en svår bok. Många vill säga att det är en lätt bok. Men det är en svår bok. Den är mycket, mycket svår. Det är mycket, mycket som står i Bibeln som inte är riktigt begripligt. Det är mycket, mycket som står i Bibeln som kan förefalla fruktansvärt anstötligt. Och man måste till exempel kunna arameiska från 3000-talet före Kristus för att kunna begripa en del av det som står. Det är inte konstigt att många kristna därför låter bli att läsa allting som gör att man känner motstånd. Jag förstår inte. Jag förstår inte det där som står här om Jesus släktal. Så då tar vi det. Varför är det så viktigt just att ta Jesus stegtavla med alla de här namnen? Ja, men för oss är de okända. Men för den tidens judiska befolkning så är alla de här kända. Det var levande judisk historia för människor som berättade någonting. Och vad berättade den här texten då? Jo, den berättade om livslevande kristna som har varit Jesus stamtavla. Och hur såg de ut? Var de heliga? Var de fromma? En del av dem var det. Men långt ifrån alla. 7 av dem var kungar, men de var usla kungar. De gjorde vad ont var i Herrens ögon, står det. 4 av de här kvinnorna som nämns här, bara det man omnämner kvinnor är ju i den tidens kultur, är ju helt enastående. 3 av dem är dessutom mycket lösaktiga kvinnor. Rahab, som det står om, hon var prostituerad, sköka, en hora. Berättelsen om henne är helt fantastisk. Det är bara att gå hem och stå upp det. Det står i vilken dataapparat ni kan få fram som, där det finns någonting om Bibeln. Och personer i Bibeln. Stå på Rahab. Vilken fantastisk historia det är. Men hon var prostituerad, hon var sköka, hon var hora, beroende på man vill ta. Tamar, som omnäst, hon var en ogift moder med allt vad det innebär. Urias hustru, som det står om, Beltasar, hon var en överskön kvinna. Hon badade naken på taket mitt emot slottet där kungen härskade. Och kungen såg henne naken och vacker. Och han tänker, henne vill jag ha. Men hon var gift med en av de främsta soldaterna i kungens här. Så vad gjorde kungen? Han satte ut honom, den gifta maken, på en vaktpost som det skulle innebära att han skulle med säkerhet bli dödad. Och han blev dödad. Och i medel så var Baltasar enka och kunde gifta sig med kungen. Och hon blev då alltså äktenskapsbryterska och gift med sin mans mördare. Det här, varför är det viktigt att detta står i Bibeln, frågar man sig. Och då säger Gert så här. Det är en fråga om kvinnor som den fromma anständigheten rynkar näsan på. Varför har de då tagits med? Ett skäl är säkert att man ville visa att Messias verkligen föddes i ett släkte av syndare. Varför var det viktigt? Jo, därför att en gång i tiden så hade David fått löftet av Gud. Messias ska födas av sådana kvinnor. Släkttavlan är ett bevis att så var det. Alltså, Jesus kom inte från liksom from ett eller någonting så. Från en alldeles gudomlig, fantastisk bakgrund. Det var inte så. Och det är det denna bild. Det första kapitlet i Bibeln vill berätta. Jesus var Gud och människa. Och han var en människa som vi andra människor är människa på ett sätt var han sådan. Och hans närhet var på ett sätt sådan. Och därmed så får det ju en kolossalt mycket större trovärdighet när Jesus så småningom säger, jag har inte kommit för att hela de sjuka utan de friska. För att bota, säger han. Det är de små, säger han. Och detta går igenom redan i det här kapitlet. Jag kan förkovra mig i flera dygn om det här, men det ska jag inte göra. Bara en liten stund till. Ta några saker som ta den hedliga familjen. Vi tänker ju oss gärna att liksom Bibeln är föredöme när det gäller den gifta familjen. Men och då kan väl alltså den heliga familjen, Jesus egen familj, vara en föregångare och en förebild av detta. Men det var han inte. Det var inte så att det rådde frid och ömsesidig respekt och ömsesidig kärlek och förståelse i Jesu familj. Det var tvärtom. Där är Bengt Holmberg, en av mina andra jättelika läromästare. Han betonar istället att evangelierna ger alla bilden av en professor teologisk i teologi, en av absolut främsta exegeterna, uttolkarna som vi har. Evangelierna ger alla bilden av ett spänningsfyllt förhållande mellan Jesus och hans egen familj och släkt. Familjen med dem man tycks inte under hans livstid ha hört till dem som trodde på honom. En del blev troende, men de blev troende efter hans död. Han skriver att Jesus distanserar sig från sin familj. Det händer när han tar emot Jesu dop och Jesu döpan. Då lämnar han hemmet, byn, yrke, inkomst och försörjningsbörda, sociala relationer och medborgerlig respekt och blir istället en kringvandrad predikant och helbrägdagörelse i marginalen. Inte ens hans bröder, inte ens hans egen familj trodde på honom förrän långt senare. Var Jesus galen? Ja, det står faktiskt så. Det står faktiskt så. Det var så familjen tänkte om Jesus. Och det finns hos tre av de fyra evangelisterna. Det finns både hos Matteus, hos Markus och hos Lukas. Bakgrunden är att Jesus tar Markus 3:20, det är ett exempel. Situationen var den att Jesus hade börjat sin vandring som profet. Och han samlade massor av människor. Det kom tusentals människor. Och han hade inte ens tid och möjlighet att äta, står det i Bibeln. Och 4,5 mil därifrån upp i berget satt hans familj. Och hörde talas om allt detta. Och de Markus 3:20 står det, han kom inte ens åt att äta. Och så står det också i Markus 3. Hans anhöriga gav sig iväg bort för att ta hand om honom. Och det låter ju gulligt och bra att ge sig iväg och ta hand om honom. Till exempel ge honom mat och skydda honom från folk och så. Men se, det verb som används om här, det betyder, det är mycket äldre, det är tusentals år längre tillbaka i historien. Och det betyder gripa, ta tag i, hålla fast i. De bestämmer sig, familjen bestämmer sig för att gripa honom och hålla fast i honom. Och då står det i Markus 4:21, varför det då? De menade att han var från sina sinnen. Det vill säga att Jesus var galen. Det gör att motsättningarna i familjen blir väldigt skarpa. Och vi har en situation som finns på flera olika ställen i Bibeln. Det är att när Jesus familj kommer ner för berget, kommer till Kapernaum. Och där sitter Jesus i kretsen av sina lärjungar och många, många, många människor och predikar. Och då kommer modern, Jesu moder och Jesu bröder och kanske någon annan, kommer dit och säger till någon att se till Jesus att hans mor och bröder är här. Och vi kommer in. Och Jesus för det budskapet och vad gör han? Han vänder bort blicken. De står där, familjen. Han vänder bort blicken och säger han, vem är min far? Och vem är min familj? Det är de som sitter här som tror på mig. Och vi kan inte föreställa oss vilket oerhört brott mot judisk tro detta var. Judisk föreställning, judisk lag detta var. Det var något alldeles oerhört. Bengt Holmberg skriver, detta är ett blodisande svar. Då kan man fråga sig, var Jesus ond? Elak och ond? Ja, men det kommer mer som ska ställa vårt behov av lära. Av att förstå på prov. Det är nämligen så att Jesus tar ju till orda och talar, och det här är min senaste bok. Dock inte den sista. Jesus talar på olika ställen om att man ska hata sin mor och sin far. Börjar det bli jobbigt? Men det här är svårt. Alltså, ju mer vi börjar liksom syssna med det här, och det är stora delar av Bibeln, så ser vi att vi måste ha någon som förklarar det för oss. Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Lite längre ner. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att sätta en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en son hustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och Bengt Holmberg här, han skriver: milde Jesus, frågetecken. Alltså mycket tuffare än så här kan det inte bli. Tom Wright, en stor brittisk teolog, säger, han är dessutom biskop, eftersom kristendomen med all rätt ofta har förknippats med den så kallade familjevärderingen, kommer uppmaningarna att hata sina föräldrar, syskon, fru och barn som en chock. Nåväl, vad betyder det här? Ja, det är då vi måste gå in och återigen få vägledning. Varför står det hata? Ja, men det ordet användes i den tidiga judendomen på ett helt annat sätt än hata. Det var ett sätt att säga: om du håller din far och mor större om dem mer än mig, som är Jesus Kristus, då är det inte bra. Det gäller att älska mig mer än alla andra. Mer än människor, mer än arbetskamrater, mer än allt detta. Och det ska vi nu komma ihåg, att det här sägs när han är på väg mot Jerusalem för att hängas upp. Det är här det mycket snart kommer att bli en jättekris. Det är då han säger, det är nu det kommer att bli en mycket mer, mycket, mycket svår situation. Det är nu ni måste älska mig mer än ni älskar andra. Kan man tro på det här? Jo, men vi har ju samma idag. Alltså, de som har tonåriga barn idag vet ju att när tonåriga barn kommer hem och säger att idag var maten äckligt god i skolan, så betyder det inte att den var äcklig, utan att den var mycket godare än god. Äckligt god. eller någonting sjukt vackert. Alltså det omvända språket. Och i själva verket så är ju detta ett sätt att samtala som har funnits i många, många olika språk. När jag var liten så talade vi om att tala det omvända språket. Är det någon som känner igen det? Talade omvända språket. Så att när man går in och börjar titta på de som kan olika saker om språk och sådant som är teologer, så är detta självklart en översättningsfråga. Det är alltså inte så att Jesus här utstrålar ondska eller så, utan att det är ett vedertaget sätt, det är Bo Hjertskriver, det är ett översättningsproblem. David Watson, en annan av de stora, säger det är ett översättningsproblem. Känns det lite skönare? Jo, men det är ju så då. Jag ska sluta om 10 minuter. Är det okej? Är det okej? Då kan jag säga det här att Jesus är i psalmen 104. Så står det att glädja du Kristi brud i tredje versen. Så står det sagt modig, mild och god. Han ger dem svaga. Sagt modig, mild och god. God, ja. Det måste han ha varit hela tiden. God, ja. Men var han saktmodig och var han mild? Nej, absolut inte. Mot en mängd av människor. Fariserna känner vi ju till. Alltså, de åkte på en smäll så fort han yttrade sig. Men inte bara dem. Han hade ju till exempel sina lärjungar. Där han går med lärjungarna, vandrar med lärjungarna. Och han säger gång på gång till dem, ni förstår inte. Vid ett tillfälle säger han till och med att det är Matteus 17:14. Han har sänt ut lärjungarna att hela människor, att lärjungarna skulle hela människor, och de kommer tillbaka och en pappa till en pojke säger till Jesus att de har inte klarat det. Min son, han är fallande, sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jesus tog honom till jag tog honom till dina lärjungar och de kunde inte bota honom. Jesus svarade, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Det riktar han alltså till lärjungar. Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Det vill säga, han tillägger, hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? I det här ligger tillrättvisa. Det kommer snart att hända saker och ting som gör att ni behöver ha så mycket tro som möjligt. Så mycket tro som möjligt. Ni måste öppna er alltså för så mycket tro av som möjligt. Så inträffar en egendomlig sak. När de går där så hör Jesus vad de talar om. Och lärjungarna hade då ett älsklings, ett favoritämne. Nämligen, vi känner igen det från skvallersidorna i kvällspressen idag. Vem av oss är störst? De går bakom Jesus. De går aldrig tillsammans med Jesus. Det står i Bibeln. De går bakom Jesus. Jesus är inte kompis. Han är en chef. När Jesus vill tala med sina lärjungar så stannar han. Det står på stället. Han stannar och så vänder han sig om. Och så talar. Och sen fortsätter han. Han hör då att lärjungarna talar på temat, vem av oss är störst? Det är till och med så att två av lärjungarna skickar fram Oskars söner. De skickar fram sin gamla mussa till Jesus. Och moderna som ska fråga, mina söner, kan du garantera att de får sitta till höger och vänster om dig i himlen? Det är till och med så under nattvarden, den sista kvällen i Jerusalem, så Jesus berättar om förräderiet, allt detta. För lärjungarna. Och börjar lärjungarna prata om vem av oss är störst. När Jesus just har instiftat nattvarden. Man kan ju bli fullständigt sned i roten om man inte förstår alltså att det här måste betyda någonting. Men han skulle kunna fara ut i otidigheter där. Men han gör det inte. Från och med nu är det slut på att tala i arga ordalag. Så som han har gjort tidigare. Från och med nu hör vi inte detta från honom. Från och med då han börjar gå vägen upp mot Getsemane. Och kommer upp på Getsemane så är det slut på den hårda tonen. Där vi tar en annan, kan man säga, uppfostringsmetod av de här lärjungarna. En annan, vad heter det? Education, vad heter det på svenska? En annan utbildning helt enkelt. Nu blir han saktmodig och mild. Jesus var inte alltid saktmodig som ett lamm som det stod tidigare, men han blir det nu. Hur visar han det? Jag tänker på när de kommer upp till Getsemane. Innan Judas har kommit. Då går Jesus åt sidan med tre av sina lärjungar. Han lägger sig ner för att be. Han säger till lärjungarna, stanna hos mig där borta 10 meter bort och vaka. Sen går han och ber och det är så plåga för honom. Det är då han svettas blod. Och så reser sig han upp och går fram. Och säger att lärjungarna sover. Detta återkommer 3 gånger. Och Jesus säger inte, förbaskade slöfocka. Ni har ju sagt att ni skulle vaka tillsammans med mig. Upp och hoppa nu. Och så. Utan han går tillbaka och sedan upprepas detta 3 gånger. 3 gånger. Och då blir han hämtad. Och så småningom så blev han uppsatt på korset. Dessemellan kommer Paulus, Petrus, alltså som för Petrus menar naturligtvis, som förnekar Jesus 3 gånger. Jag känner inte den mannen. Vad gör Jesus? Skäller han på Petrus? Nej, det står bara att han tittade på honom, såg på honom. Det är till och med så att han visar ingen vrede mot rövarna där. Alltså som, inte tvärtom. Till en av dem säger han, ikväll ska du vara med mig i mitt rike. Det han inte hade sagt till någon tidigare utom vid nattvarden. Då han hade sagt det till lärjungarna trots att de hade börjat prata. Så det är en helt annan Jesus som framtunar. Det jag tycker är kanske det allra mest tydliga. Här står då Jesus med det sina. Framkommer det ett tåg med människor som ska sätta fast honom och så småningom ha ihjäl honom. Och det tåget, det anförs av en av hans egna lärjungar, Judas. Och vad händer? Judas Iskariot. Vad händer? När Judas Iskariot går fram och kysser Jesus, dödskyssen, så säger Jesus, Judas, min vän. Alltså, vi måste ha hört det hundratals gånger. Men det är så obegripligt att många av oss inte har kunnat ta det till sig. Att Jesus faktiskt inte far ut. Inga förberedelser, ingenting sådant. Utan han kallar Judas min vän. Och vad är det här? Det här är den här skillnaden som uppstår nu i det här. Det är ju början på det som ska komma inom några timmar. Jag ska sluta nu. Alltså, när Jesus går upp, dör på korset och återuppstår. Efter det är han mild, saktmodig, tålmodig med alla. Under de 40 dagar han är uppstånden. Och det är då den här bilden av Jesus som en fromblis. Alltså den blir, man kan förstå den. När jag har gjort så här, att jag har läst Bibeln på det här sättet och ser, det här är på var och annan sida jättesvårt att begripa om man inte studerar det. Man måste ha vägvisare. Annars kommer man fel. Detta gör också att kärleken till Jesus rimligen blir ännu större. Ännu mycket mer större. Så har det varit för mig idag. Jag är kär i Jesus på ett helt annat sätt än jag var tidigare. Det här är Jesu människa och Gud som träder fram. Nej, han gick inte med huvudet på sned. Nej, han gjorde inte så. Nej, han gjorde så. Han gjorde någonting helt annat. Och just därför kan man älska honom så mycket. Tack så mycket för att ni lyssnade i en timme och 10 minuter.